Och allting handlar ju om att användaren då ska fångas i det här flödet med att få in informationen. Men det vi försöker göra, vi försöker vända på den metodiken och försöka få ut information från användaren. Det vi menar på att väldigt mycket information finns där på något sätt vilande eller passivt. Vi kan otroligt mycket mer än vad vi egentligen tror.
Välkommen till ett nytt avsnitt av SLA-podden. SLA som står för Swedish Learning Association och ett nätverk för lärande och förändring. Och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. Ett system som anpassar sig till den som lär och förändrar beteenden och som är årets innovation ska det handla om i det här avsnittet. På ett enkelt, imponerande och modernt sätt skapas arbetsnära och individanpassat lärande som även ger värdefull feedback för att vidareutveckla intuitiva system. Bidraget är en unik och innovativ lösning på flera sätt. Så lyder motivationen för det vinnande bidraget i kategorin Bästa innovation i Swedish Learning Awards som i år går till How Do You. Med mig som gäst idag har jag Johan Wikström. Stort grattis Johan, du kan väl börja med att presentera dig och företaget.
Tack för det Ulf. Vi är som sagt väldigt glada att ha fått ytterligare ett bevis på att det vi gör är nytänkande och att det uppskattas av användarna där ute. Jättekort om mig själv. Johan heter jag. Jag är en av grundarna till Evalve som har utvecklat How Do You. Vi är ett mindre svenskt edtech-learntech-bolag som har vår bas i Stockholm. Vi har varit aktiva i den svenska marknaden i drygt 6 år. På den större delen av den perioden så har vi jobbat som ett renodlat utvecklingsbolag. Vi har haft en ganska tydlig målbild på vart vi vill ta lärande. Och det var väl först strax innan pandemin som vi väl satt våra produkter och våra tjänster på marknaden. Och då valde vi att göra det på den internationella marknaden med huvudfokus i England. Personligen så har jag ett förflutet i edtech, learntech i halva mitt liv. Så att, dryga 20 år så har jag jobbat i branschen. Jag är systemingenjör och har grundat ett antal både edtech och learntech-bolag, både nationellt och internationellt. Har en stor passion för pedagogik, metodik, beteendevetenskap. Och jag älskar när man kombinerar det här med teknologi, att kunna skapa individanpassade automatiserade lösningar. Och det ligger ju ganska mycket i tiden för vad vi håller på med idag när vi har börjat liksom prata om AI eller databaserat lärande. Men pedagogerna behövs verkligen, så att min passion är att datorn ska göra jobbet där den kan göra det och frigöra mer tid för pedagogerna, för pedagogiken där ute, den är så otroligt dyrbar.
Arbetsnära individanpassat lärande för att vidareutveckla intuitiva system. Vad är det som ni har innoverat egentligen?
Ja, det är en bra fråga. Så jag tror vi måste nog börja prata lite grann om metodik. Det absolut vanligaste sättet att lära idag är att vi skickar in information till användaren. Och att skicka in information, det gör vi i princip i allt. Vi har filmer som vi producerar ljud och vi producerar text. Alltså vi tittar och konsumerar video, vi lyssnar på podcast, vi läser intressant information och tar till oss av liksom instruktionstexter. Och allting handlar ju om att användaren då ska fångas i det här flödet med att få in informationen. Men det vi försöker göra, vi försöker vända på den metodiken och försöka få ut information från användaren. Och det där kan ju ses lite konstigt, att hur lär man sig saker om man inte förmedlar och skickar in information? Och det vi menar på att väldigt mycket information finns där på något sätt vilande eller passivt. Vi kan otroligt mycket mer än vad vi egentligen tror. Och det vi har gjort är att vi har då vänt på den här steken, utan vi vill sätta användare inför situationer där användaren ska försöka att lösa en specifik uppgift. Och de här uppgifterna vi pratar om i How Do You Objects är situationer där mjukvara involveras. Man ska utföra någonting med mjukvara. Mjukvaran spelar ingen roll vad det handlar om. Det kan ju vara en app i en telefon eller ett verksamhetssystem eller någonting. Och det centrala är inte applikationen som sådan, utan det är tillvägagångssättet. Och genom att vi ställer användaren inför de här situationerna, då börjar vi plocka fram information. Vad har jag för möjligheter? Vad kan jag göra i den här situationen? Och för jag kan ju tänka mig att flera lyssnare där ute känner att men vänta, det här låter väldigt influerat av retrieval practice. Och det är det. Och retrieval practice går just ut på de här bitarna att hämta information snarare än att skicka in information. Och jag tror att det här är en ganska bra grund för att liksom förmedla hur vi tänker och hur vi gör när vi utvecklar våra bitar. Så att jag tänker faktiskt försöka interagera lite med dig här, Ulf, och ställa frågan. Vilken är Australiens huvudstad?
Är det Sydney?
Det var precis det här jag ville komma till. Att när man ställer en sån här fråga, det här handlar inte riktigt vad som är rätt eller vad som är fel, utan den här grejen har jag kört förut, det ska jag vara medveten om, att man tycker sig veta, okej, Australien har ett antal större städer. Man börjar, jag ser och hör hur du tänker, att du börjar plocka i huvudet och säga, okej, Sydney är stora staden, vi har kanske operahuset, man börjar koppla ihop saker och ting. Sen så börjar man kanske plocka bland andra, man tänker sig, vänta, vi har ju Melbourne, vi har Adelaide, Perth, vi har Canberra, och helt plötsligt så börjar man plocka och vända och vrida. Huvudstaden i Australien heter Canberra. Men det är väldigt, väldigt vanligt att man försöker hitta någonting annat. Och genom att jag ställde den här frågan var det just för att man kommer i en situation. Jag är nu väl medveten om att när jag eller någon annan ställer den här frågan till dig om en månad eller två, så kommer du nu veta att det var Canberra. Och det är lite det handlar om, att någonstans så finns ju den här biten. Ja just det, så var det. Och det är den situationen som vi vill försöka förmedla, att man ställs inför en situation, man tänker till och man lär sig då genom att man har tänkt den här tanken. Och det är det som retrieval practice går ut på. Men hur kan man använda det i den teknologi som vi gör? Jo, tar man då, vi tänker oss att vi utbildar i någon form av verksamhetssystem. Vi kanske kan ta att vi vill utbilda kassapersonal. Nyanställda som snabbt ska lära sig ett kassasystem. Det kan uppkomma en massa olika situationer. Det är inte bara att slå in en artikel, utan det kanske blir fel betalmedel, eller man ångrar sig, man ska byta färg eller produkt eller göra någonting annat. Och om man då sätter sig i den här situationen, att man får bekanta sig med det här systemet, så är ofta systemen relativt intuitiva. Man har val på något sätt. Nu gav inte jag dig val när jag ställde frågan vad Australiens huvudstad hade varit, men genom att få val, då kommer vi också kunna ska vi uttrycka det, då börjar man sålla bort alternativ som kanske inte hade varit möjliga. Och det är faktiskt det som händer när man är i en situation i ett system. Om jag nu ska skapa en ny order, ja då kanske det borde vara någonting som är relativt fundamentalt. I gränssnittet borde det här kanske vara en knapp eller någonting som är relativt i mitten, borde synas, och på den vägen kan jag då lära mig. Jag kan då plocka bort de andra alternativen för att man vet att de inte är där. Och helt plötsligt så då har vi hämtat information från användaren, trots att den kanske aldrig har suttit i det här systemet tidigare. Så att det är lite av själva metodiken som vi använder oss av. Och det är väl det som kanske blir det innovativa, att vi får användaren att styra handlingen snarare än att vi försöker förmedla en färdig handling.
Den pedagogiska tanken är egentligen då ett lärande genom egen aktivitet då?
Precis. Och framförallt då, det är där vi kommer in då med smartnessen, med hur datorn kan fungera. Beroende på hur du interagerar så kommer systemet lära sig få en bild över hur du väljer att göra någonting. Vi får alltså en beteendeprofil. Och när du då gör någonting som inte leder dig i rätt riktning, då får du istället en vägledning eller en knuff framåt i systemet. Så att det blir ett aktivt lärande. Vi förväntar oss inte att man ska kunna någonting, men det vi ser är att man kan otroligt mycket mer än vad man kanske tror från början. Och det här gör ju då också att lärandet blir individanpassat. Att när vi sitter i system och mjukvaror idag, så är det ju inte, det finns ju inte en lösning på ett problem. Man kan göra det på otroligt många sätt, och vad som är rätt för en person behöver nödvändigtvis inte vara rätt för någon annan, utan det här öppnar upp för individanpassat lärande och bara lära där man kanske behöver. De andra bitarna har vi sett att ja, men jag förstod ju vart jag skulle trycka på den här knappen, och när jag tryckte på den knappen då framträdde någonting annat, och helt plötsligt så blev det ganska självförklarande vad jag skulle göra. Men jag har ändå praktiskt gjort det här och jag har utövat de här bitarna själv. Så att steget till att börja applicera kunskapen blir mycket, mycket närmare till hands än om jag bara har tittat, lyssnat eller tagit till mig på något annat sätt.
Jag tolkar det som att det är en konkretisering eller en praktisk tillämpning utav 70-2010-modellen egentligen.
Absolut.
För jag menar, det lär man ju, om du har olika alternativ så provar du ju det fram tills det funkar.
Ja.
Och då är mycket den här 70-delen i det där då. Och sen det här 2010, det är kanske att du får den här knuffen.
Precis. Och framförallt blir det den här biten som vi tycker är väldigt, väldigt viktig. Det är att vi är så olika. Att om du då praktiserar och gör någonting på något sätt, då får vi en bild över hur du som individ föredrar att göra någonting. Om vi ser att du väljer att göra någonting som kanske är visuellt tillgängligt i ett gränssnitt, då tror du det kanske betyder att antingen är det som är det mest naturliga, men finns det snabbare och mer effektiva lösningssätt så kanske inte de är visuellt lika tydliga. Så att ser vi att en användare väljer att interagera med mjukvaran på ett annat sätt, man kanske väljer att trycka ett kort kommando, eller man kanske väljer att högerklicka eller göra en lång press på något alternativ för att saker och ting ska träda fram, och då ser vi att användaren vet mer, man är mer van och bekväm i mjukvaran, och nästa gång som man kommer i den här situationen och kanske vill ha den här knuffen framåt, då kan vi anpassa den här knuffen till att kanske inte presentera det mest, alltså det tydligaste eller det mest enkla sättet, utan då kan vi presentera ett alternativ som ligger mer i linje med hur man har interagerat tidigare. Och på så sätt så kan vi också få användare att få ut mer av mjukvaran och kunna jobba mer effektivt utan att hålla på och göra en massa kartläggningar innan, utan att det blir en beteendeprofil som byggs upp under tiden.
Och det här gör ni med hjälp av AI alltså?
Ja, AI är ju ett begrepp, alltså det här med just med datainsamling, det är det handlar om. Att samla data och samla beteenden och kunna analysera den datan för att presentera någonting tillbaka. Så att absolut, det är ju en form av AI som ligger bakom. Och tittar man på vanliga system, det vi gör när vi producerar de här how do you-objekten, så är de ganska korta och de fokuserar inte på mjukvaran, utan de fokuserar främst på det som är uppgiften. Att jag behöver göra det här för att uppnå någonting. Mjukvaran är bara ett bakomliggande verktyg som jag har till hands. Men mjukvarorna har inte en lösningsalternativ, så att ett kort sånt här objekt som man sitter och interagerar med kanske tar för användaren 3 minuter att göra. Men i snitt så kan vi säga att det brukar finnas många, många tusentals olika alternativ att lösa uppgiften. Och där har vi verkligen AI i det hela, att kunna beräkna de här vägarna till målet. Att gå från A till Ö. Alla har målbilden. Jag ska klara av att göra det. Jag kanske ska skapa den här fakturan eller göra den här bokningen i kassasystemet eller vad det nu kan tänkas vara. För någon kanske det kräver ett antal olika interaktioner som är mer eller mindre komplexa, men för någon annan blir det betydligt fler eller betydligt färre. Och här kan vi börja räkna då på någonting. Men vi har skapat en form av distansalgoritm, hur lång tid det ska ta att gå från A till Ö helt enkelt. Så där har vi väldigt mycket dataanalys att kunna presentera på ett intressant sätt.
Och då kan jag alltså också mäta beteendeförändringen hos individen.
Precis. Och det är väl det som har varit den stora boosten för oss, att vi verkligen har kunnat påvisa förändring. Dels ser vi vad användaren kan initialt. Och även om det här är då ett helt nytt system, så kan vi ju se att användaren klarade faktiskt av att göra väldigt många av de här bitarna från början. För att man känner en trygghet, att jag vet att jag kommer få lite assistans på vägen. Och man lär sig genom att man gör någonting. Så man blir redo för systemet när man ska komma dit. Men framförallt handlar det om att kunna se beteendeförändringar som sker där ute. Vi har jobbat väldigt intensivt under den här pandemin tillsammans med Google och deras mjukvarusystem. Och där har ju då Google en väldigt detaljerad information på hur användare beter sig i systemet. Man kan titta på ett företag och se vilka av applikationerna arbetar vi med och vilka delar av applikationen arbetar vi med. Så kan man då jämföra den datan med den datan efter att vi har kört våra typer av objekt. Och där kan man verkligen mäta att en ganska bra tidsenhet efter, så har man då börjat öppna upp ögonen. Man börjar använda nya applikationer och man börjar jobba med andra tjänster i de här applikationerna. Och verkligen fått kvittot på att det blir en beteendeförändring där ute.
Har ni något hum om hur användarna upplever då? I traditionella e-lärande kurser så är det ju liksom ofta att allting är till för alla. Alla ska göra ungefär samma saker.
Ja.
Och här blir det ju uppenbarligen inte på det sättet då, utan det blir väldigt utifrån hur jag agerar egentligen, vad jag får och hur jag går vidare. Men hur upplever användarna det?
Ja, det är en väldigt intressant frågeställning, för det är någonting som vi verkligen har jobbat med. Och där ser man lite skillnad beroende på vem som är målgrupp. Då vi jobbar både inom utbildningssegmentet och affärssegmentet, så ser man ganska stor skillnad på hur till exempel elever arbetar. Elever som ställs inför den här situationen att man styr handlingen själv, för dem är det väldigt naturligt att helt enkelt börja interagera och göra någonting. Det kommer säkert väldigt mycket från liksom den här spelvärlden, att man kommer in i någon form av gamifierad miljö och man bara gör uppgifterna och känner sig trygg och det går snabbt och enkelt. Medan man i affärsvärlden har vi sett att många användare har faktiskt blivit nästan överrumplade över att, men varför ska det inte hända någonting? Och sen så börjar de liksom titta igen, men vänta, jag ska utföra uppgiften. Så där har vi haft en liten utmaning att den här lilla, få dem över den här lilla mini-mini-tröskeln. Och det vi har gjort faktiskt, det är att innan en användare kör ett sånt här objekt för första gången, då har vi gjort en kort filmatisering på kanske 10-15 sekunder som talar om att nu är det inte en film, utan det här är du som ska styra handlingen. Och det har hjälpt oss att komma över den här kammen. Men vi ser ändå att det finns för nya användare en liten form av rädsla att börja interagera. Tack och lov så går det över väldigt, väldigt snabbt och användarna känner sig väldigt glada över att faktiskt få styra någonting och helt enkelt få jobba med applikationerna snarare än att vi ska trycka in en massa ny information.
Hur har det gått affärsmässigt då?
För vår del så är det ju, vi har fått så otroligt många olika förfrågningar på hur man kan använda teknologin, så att vi växer ju så det knakar. Vi, som jag sa inledningsvis, så har vi jobbat primärt på den internationella marknaden. Där har vi gjort väldigt mycket tillsammans med en brittisk partner. Så nu handlar det om att försöka växa organiskt och försöka välja vart vi ska göra de här bitarna. Vi har ju förfrågningar från alla typer av kunder. Framförallt handlar det ju om kunder som har de här onboarding-problematiken. Man har stora personalomsättningar, man vill snabbt komma igång där mjukvaran på något sätt är fundamental. Vi nämnde lite grann till exempel ett kassasystem eller det kan vara något bokningssystem eller någonting där det är mycket personal som ska in och man vill ju att de ska vara produktiva från dag ett. Så där har vi liksom hittat någon form av nisch. Samtidigt så kommer det mycket förfrågningar från bemanning och rekryteringsbolag där man idag jobbar mycket. Liksom det, man gör personliga kartläggningar och profiler på individerna, men där kompetenser, låt säga att man letar efter någon administrativ tjänst, så kanske kunskaper i olika typer av mjukvara är ganska fundamental för att man ska kunna komma igång och vara aktiv från början. Och där har vi sett då en tydlig förfrågan, alltså, kan vi använda er metodik för att faktiskt se att den här kunskapen finns från början? Och det har vi sett att det är ett intressant och kittlande område, men någonting vi har lagt lite åt sidan för stunden.
Och för de som är medlemmar i SLA, de kommer få se lite av det här på ett kommande medlemsmöte. Men när man inte medlem då, kan man få prova på det här ert koncept på något annat sätt?
Absolut. Först och främst ska det bli jätteroligt att få presentera det här för SLAs medlemmar. Mycket handlar ju om att faktiskt få lite smuts under fingrarna och göra det här själv för att pedagogiken ska sjunka in. På vår hemsida howdoyou.net där kan man prova att interagera med lite olika typer av objekt för att förstå hur både metodik och pedagogik fungerar. Det vi inte delar med oss av i det läget, det är ju hur beteendeprofilen samlas in och hur man gör någonting från det lösryckta objekt. Men det får man jättegärna kontakta oss för, så kan vi visa demos på hur det fungerar.
Mm. Och nu har jag, tror jag, förstått namnet också, How Do You? Det är betoning på do, antar jag.
Ja, vi var väl lite i den här. Från början så ville vi leka med how do, som att hur gör, men sen så la vi till det här u-et för hur gör du, och det är det handlar om. Alltså, hur agerar du i den här situationen? Och det är det som, ja, därifrån kommer namnet.
Mm. Jag får tacka så mycket och återigen stort grattis till priset.
Tack för det.
Det var allt för den här gången. I nästa avsnitt som kommer i mitten av juni ska vi få höra om hur man skapar Sveriges bästa kompetenssatsning. Och apropå att skapa. Någon lär oss sagt att kreativitet är att tänka ut nya saker medan innovation är att göra nya saker.